Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Idag har vi med oss mamma Jennifer via länk som ska få berätta om sin son Colin. Han drunknade i deras pool hemma en sommardag under sommaren 2021. Vi vill börja med att flika in att i det här avsnittet så pratar Jennifer om att räddningstjänsten gick ut i media och påpekade att de var först på plats att göra hjärt- och lungräddning på Colin. Så var det inte, utan det var Colins pappa som var den personen som gjorde det först. Personen som gick ut i media och pratade om det här var inte ens någon av dem som var på plats, utan det här var en annan person. Och de personerna från räddningstjänsten som var vid olycksplatsen är personer som Jennifer och hennes man har haft fin kontakt med. Både direkt vid olyckan och även efteråt.
Ja, som sagt, om 3 dagar är det 9 månader sedan det hände. Det var en fredag, en helt vanlig morgon. Så. Och när det hände så var Tommy hemma. Jag var i stallet. Och han var hemma och jobba. Och ja, så Colin springer runt, han ser honom. Och sen har han att tumlan är klar, torktumlan, han har några handdukar i. Och han går och tar ut dem, viker in handdukarna i, ja, där vi har handdukarna. Och reagerar på att det är tyst. Och ropar på Colin, han hör ingenting. Jag frågar honom så tidsmässigt om hur lång tid det kan ha gått. Han sa det att absolut max 3 minuter från det att jag hörde honom sist. Och sen går han till köket och ser att han tar dörren öppen. Och går ut där och ser Colin flyta i poolen. Med ryggen upp. Så han är huvudet ner då. Och han hoppar ner i poolen. Tar upp telefonen samtidigt. Får upp Colin. Ringer 112. Och lägger honom ute på golvet i utrummet. Och börjar hjärt- och lungräddning med 112 i luren. Och han håller på i 12 minuter. Innan första räddningstjänstbilen kommer. Jag tror att det var en brandman som var först på plats. Han var 3 minuter före alla andra. Så, men han lever ju inte. Utan ja, han är ju död liksom. Så han gjorde hjärt- och lungräddning till de kom. Och när det hände så var jag nere i stallet. Stallet ligger ungefär 400 meter ner från huset. Så jag ser ju huset från stallplanen. Så jag precis hoppar upp på hästen och ska ut och rida. Och sen ser jag att en ambulans kommer. Och precis nedanför vårt hus så går en väg. Så jag ser att ambulansen svänger in på vägen och jag ser en till ambulans. Och jag jobbar inom äldrevården så jag vet att två ambulanser brukar innebära hjärtstopp. Så jag ser att ambulansen svänger in på vägen och sen ser jag att jag stannar och backar ut. Och jag bara får någon känsla, jag vet att våran adress brukar kunna vara lite svår att hitta. Så jag ser den backa ut och jag får någon jättekonstig känsla. Och jag ser liksom att den kör långsamt utanför vårat hus. Och jag provar ringa Tommy. Ach, jag får lite hjärtklappning när jag pratar om det. Och han svarar inte. Och sen sätter jag full fart på hästen. För att jag får någon känsla att någonting har hänt. Och jag ser att ambulansen stannar utanför vårat hus. Och jag vet att Colin är hemma. Tommy är hemma och storesyrran är hemma. Storebror sov hos mormor så han var inte hemma. Så jag förstår ju att någon hemma hos oss lever ju inte. Och alla mådde bra för en kvart sedan. Så jag rider upp längs vägen i panik. Och rent spontant så det enda jag tänker att det får inte vara Colin. Inte Colin, inte Colin, inte Colin. Och det hästen skötte sig. Han sprang rakt på. Jag hoppar ut utanför gården. Springer in på uppfarten och jag ser grannarna står lite längre bort. Jag frågar om att vad är det som händer. Och sen springer jag in på gården. Och det jag möts av det är ju Colin. Kommer rullandes på båran. I liksom, han är död. Han är vit. De kör så här andningsgrej. Och han är ju på väg in i ambulansen i illfart. Och jag... Han är ju borta när jag ligger där. Så det möts jag av. Och här är det lite luddigt. Jag vet att jag kastar av mig ridhjälmen. Jag går runt på gården. Liksom, det är inte sant, det är inte sant. Han är inte död, han är inte död så. Men jag höll mig ändå lugn. Jag går upp på altanen. Och där sitter Tommy och skakar och helt förstörd. Och säger det händer inte om, gång på gång. Och jag vet brandmännen är där. De har ju full sjå med ambulansen. Eller i ambulansen med Colin. Men jag tror det är 6 brandmän där. Och store syster sitter i Tommys knä. Hon var inne när det hände. Så hon har inte sett någonting av det så. Tommy ropade att stanna inne. Och hon stannade inne. Och sen ska ju vi åka till akuten. Och möta upp Colin. För Colin åker iväg. Och då frågar ju brandmännen att ja, kan vi åka iväg nu? Och jag säger det att nej, vi måste vänta på mormor. För jag ringde henne och sa det att du måste komma. Colin har drunknat, jag vet inte om han är död eller lever. Men du måste komma hit och ta Agnes, vi måste åka till akuten. Så jag vet inte, det tar några minuter sen kommer hon. Och sen står vi ute på uppfarten och vi ska snart åka. Och då rasar Tommy ihop. 2 brandmän får ta honom under varsin arm och i stort sett bära in honom i brandbilen. Så vi sitter där och väntar på att få åka iväg. En räddningstjänstbil skulle åka först. Så vi kommer iväg. Vi åker ner till akuten. Och vi blir visade in på ett rum. Med en sköterska. Och jag vet Tommy satt där inne. Hon satt med honom. Men jag var så jag behöver ut. Jag fick panik. Så jag gick runt utanför akuten i en cirkel. Och bara 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och bara försökte andas. Och ambulansmännen kom fram och sköterskor kom fram och jag vet att fråga lever han? Och nej, vi har inte fått igång honom än. Och sen kommer prästen och min mamma kommer. Så då får vi gå in på ett rum och vi sitter där. Jag vet Tommy är i chock, han sitter med filtuppdragen och bara skakar. Och det var så vidrigt att se. Men någonstans jag hör mig sansad. Det var inte min tid att brista. Det var liksom, det var han som behövde det utrymmet. Och prästen kom, hon var ett jättebra stöd, mamma var där och de kom in och sa att han reagerade inte på behandling. Jag tror att det har gått ungefär en timme då sen det hände. Och jag vet att här blir jag jättetrött. Jag är nästan på väg att somna och jag vet jag säger det att vårt barn är dött, han lever inte. Liksom vi kommer aldrig mer få se honom igen. Och jag vet, jag håller på att somna på soffan och då kommer de in efter en timme och en kvart och säger att han lever, vi har fått igång honom. Han andas till viss del själv och hans hjärta slår. Och alltså den lyckan, det var liksom, vårat liv hade rasat och sen kommer de in och säger att han lever igen. Och det var bara, alltså det var ju bara vårt barn lever. Han lever, han lever. Vi var så jävla glada. De sa att ni får 5 sekunder med honom. Så vi fick gå in i rummet. Han låg ju där. Ja, fortfarande vit, så kall. Och jag vet att jag fick 5 sekunder och jag pussade på honom och sa att jag älskar dig. Du måste klara det här och kom tillbaka till oss. Och Tommy fick 5 sekunder och mamma fick 5 sekunder. Sen skulle han flyga iväg med helikopter till Uppsala. Var det bestämt. Det var lite råd fram och tillbaka om det var Falun eller Uppsala, men det var Uppsala. Så vi skulle hem och packa. Mamma skulle köra, varken jag eller Tommy var kördugliga. Så vi åkte hem och skulle packa. Och ja, alltså vad packar man? Hur länge blir vi borta? Så ja, vi kastade ner grejer. Jag vet att barnen var med farmor och farfar då. Eller med farfar. Så de var hemma när vi kom hem. Och jag vet Elias, han var tyst. Tårarna rann, han sa ingenting. Det var ju jättejobbigt så. Men han var ändå okej. Så han och farfar åkte iväg och Agnes. Och vi packade klart och vi satte oss på trappen och väntade på att mamma skulle komma och hämta oss. Och jag vet, vi satt där på trappen och sa det och tänkte att vi nästa gång vi är här då kanske vi bara har ett gemensamt barn liksom. Vi kanske kommer hem utan barn. Och i alla fall sen så kom ju mamma och vi åkte till Uppsala. Det tog väl 1,5 timme ungefär. Och ingen sa någonting på hela vägen upp. Det var knäppt tyst. Tommy sa det vid ett tillfälle att akta fartkameran. Sen kom vi upp dit. Parkera. Gick upp till Biva. Väntade utanför. Och sen efter en stund så kommer sköterska öppna. Och vi berättade så att vi är ju Collins mamma och pappa. Och hon gick iväg och pratade och jag vet att jag tänkte att alltså det är ingen här. Alla är så upptagna med Colin. Det är så himla allvarligt. Och vi vart visade till ett väntrum. Där vi satt i, ja, jag vet inte, 10 minuter kanske. Och sen kom neurologläkaren, överläkaren och en till läkare in. Och säger det att Colin är här och läget är väldigt allvarligt. Vi är väldigt, väldigt osäkra på om han kommer överleva det här. Men vi har gjort det vi kan. Han ligger under kylbehandling. Som han skulle vara i under, ja, om det var 72 timmar tror jag. För att skydda hjärnan. Han är uppkopplad. Han har respirator. Men läget är väldigt, väldigt kritiskt och allvarligt. Vi är osäkra på om han kommer klara det här. Men vi hoppas. Och så. Sen skulle de visa oss in till honom och de sa det att förbered er på vad ni kommer få se. Och vi får munskydd, det var ju corona. Och vi kom in till Colin och han låg där med slangar och respirator. Och han var så liten, han hade en full stor säng för att det var så mycket maskiner och så mycket sladdar så att de behövde utrymmet. Och han var 86 lång och vägde inte ens 12 kilo. Och synen var svår att ta in. Det var liksom, vi gick fram till honom och klappade på honom och han var kall. Han var, i och med kylbehandlingen skulle jag ligga mellan 32 till 34 grader. Och han låg naken, eller han hade en blöja. Men ingen mer och man ville bara stoppa om honom. Och jag vet att jag reagerade starkt på att han hade fel blöja. Han hade byxblöjor hemma men här hade han en libroblöja. Och det var en sån här grej som sitter. Det var inte hans blöja. Men vi var där med honom och ja, fick hålla honom i handen. Prata med honom. Prata med läkarna runt om. De var så himla duktiga. Och ja, de förklarade allt. Berättade om maskinerna. Medicinerna. Jag vet han hade ju en slang i halsen. Eller en, ja, vad det nu heter, med en massa infarter. Så han hade väl säkert 20 mediciner som pumpade in i kroppen hela tiden. Och vi är där en stund. Och sen kom en kurator. Och vi får hjälp med det praktiska. Vi får ett rum nere på 95an på barnavdelningen. Så vi går ner dit. Hon stannar kvar där. Och jag vet att Tommy går och lägger sig i fosterställning i sängen och ligger där och bara skakar och gråter och säger om och om igen att jag kan inte blunda, jag kan inte blunda. Det är mitt fel, jag kan inte blunda, jag kan inte blunda. Han såg bara Colin framför sig. Också så här vidrigt att se liksom. Och vi försökte säga att det är inte ditt fel, det var liksom, det var en olycka. Det kunde hänt vem som helst, men ja, nej, det var tufft att se honom så. Men vi var där och mamma var med. Hon kom och stanna hela veckan. Vadå? Ja, det vart så, stötta oss liksom. Så hon fick ett hotellrum. Och jag vet att när vi är här nere runt 5:30 tiden så ringer en av mina bästa vänner. Vi bor i en liten stad. Och ryktet går. Och jag förstår att hon har hört. Så hon ringer och säger att snälla, säg att det inte är ni. Säg att det inte är ni. Det får inte vara ni. Då hennes, ja, hennes pappa har hört att det var här i Nyhittan och vet att vi har en pool så. Och jag får ju lov att säga då att jo, det är vi. Det är, vi är i Uppsala. Vi är, Colin vårdas på BIVA och ligger i respirator. Och hon sa att det är inte ni, det är inte sant liksom. Och jo, det är vi. Och någonstans där var det sant. Det var så att säga det högt liksom. Det har hänt, det är vi. Det gick liksom inte att förneka. Så vi pratar väl en stund, jag bryter ihop, hon bryter ihop. Och sen lägger vi på. Och sen går vi upp till Colin igen. Och vi blir kvar där under kvällen. Ska försöka sova där. De sa det att ni kan sova här i en tältsäng bredvid. Så vi lägger oss bredvid honom. Och Tommy lyckas somna runt 12. Men jag kunde inte sova, det var... Ja, men alltså, allt var ju så nytt, det var maskiner, det pep, det var monitorer överallt som visade hjärttryck och eller puls och blodtryck och allting sånt. Jag vet, blodtrycket pendlar lite grann, pulsen gick ner vid tillfälle och de gick runt, det var hela tiden en personal bredvid Colin. Så jag kunde inte sova alls, så vi 3:30 ungefär så. Väcker jag Tommy och säger det att ja, vi måste gå ner, jag måste försöka sova. Få lite sömn. Så vi går ner till 95-man. Han somnar och får sova lite till, men jag sover. Jag sover ingenting. Utan jag låg vaken. Och sen på lördag morgon så går vi upp till Colin direkt. Natten har varit någorlunda stabil. Blodtrycket stabiliserades. Och min pappa och moster kom här på morgonen. Vi var hos Colin, satt bredvid, pratade med honom. Vi hade ett anhörigrum också som blev vårt, så man gick liksom mellan Colin och anhörigrummet hela tiden, men någon skulle alltid vara med Colin. Så morgonen var rätt lugn så, man försökte väl landa, hade tagit in lite grann och sen kommer pappa och moster kom runt 10 tror jag. Så jag visar dem in en och en. Först går jag och pappa in. Och sätter oss på varsin sida. Och jag förklarar lite maskiner. Och vi sitter och pratar. Och ja, så. Och sen går vi ut. Och sen går jag in tillsammans med moster. Och hon bryter ihop totalt. Hon hade köpt en liten bok. Om vatten. Passande nog. Och lite kanin som hon la hos Colin. Och sen ville hon ha en stund själv med honom, så jag gick ut. Och Tommy var anhörd i rummet och pappa var där. Och mamma var där. Och jag tror att mammas särbo var med också. Han kom upp just så för att vara stöd till mamma. Men jag fick panik. En panikångestattack. Så jag måste gå ner till 95-man. Och där sätter jag mig i 3 timmar och sitter och hulkar på tån. Jag mår så jävla illa, jag är så jävla trött. Jag har inte ätit, jag har inte sovit, ingenting. Men jag lägger mig i sängen till slut och lyckas sova en timme. Och då kommer ju... Ja, då kommer alla ner. Och pappa och moster åkte hem. Och mamma och Magnus var kvar. Sen... går vi upp till Colin igen. Det skulle komma en hjärtspecialist vid 6. Och för hans, jag tror det var hans vänsterklaff, var skadat av alla kompressioner. Det var även att bryta 3 ben så. Så han skulle komma och kolla hur hjärtat såg ut. Och Alltså jag vet, hela rummet höll andan. Det var ju personal där och vi var där. Och man bara hoppades på att snälla, låt det gå bra. Liksom man, alltså man hoppades så himla mycket. Och oh, gud, jag tycker han sitter där jättelänge. Men sen säger han det att han har ett helt perfekt litet hjärta. Det kunde inte sett bättre ut och det har läkt som det ska. Och så. Så vi var ju jätteglada. Och sen senare på kvällen så satte de elektroder på huvudet just för att mäta aktiviteten i hjärnan, yttre delen av hjärnan. Och jag vet, ja, sköterskan som satt där, han liksom, Colin, han hade ju så här lockigt hår och han sa det att det var så svårt att sätta dem, men han ville liksom inte klippa dem. Han stod där och försökte sortera i håret och han sa det, men gud vad mycket hår. Och jag sa det, nej men han är nyklippt liksom, han toppade sig för 3 veckor sedan och han trodde inte på det. Och ja, men det är så här lite fint minne. Det var ändå en, ja men det var en fin stund i det hela. Så han stod där och kämpade med det och till slut fick han väl dit dem. Ja, nej men det var man har såna ljusglimtar liksom. Lite fint så. Men sen blev vi övertalade. De sa det, går ner och sov, det är lugnt, det kommer inte hända någon, han ska inte vakna. Så jag och Tommy blev övertalade att gå ner och sova på 95:an då. Och vi lämnade väl runt midnatt så. De skulle ringa om det hände någonting. Lovade de. Och vi visste liksom så att ja, han var ju i trygga händer. De var så himla duktiga, personalen där. Det... Ja, så vi gick ner. Tommy somna. Jag sov väl 3 timmar den natten tror jag. Sen vaknade vi på morgon. Och vi ringde upp direkt. Och pratade med dem. Och natten hade varit lugn. Och sen gick vi upp till Colin. Och det var en rätt lugn och stabil dag. Det skulle inte hända så mycket. Farmor och farfar och barnen skulle komma. Så de kom runt lunch. Vi frågade ju personalen om, alltså hur gör man en sån här stund med, ja men syskon, barnen är små. Men de sa det att det bästa brukar vara om syskonen får komma och hälsa på. Just för att utifrån deras erfarenhet så är, får de höra eller se kort så bildar de sig sin uppfattning utifrån vad de ser. Och ofta så är fantasier mycket värre än verklighet. Så vi beslutade att de skulle komma upp. Så runt lunch så kommer farmor och farfar och så kommer barnen. Och jag och Tommy går in med stora syster och Elias till Colin. Och jag vet Agnes, hon satte sig på en stol bredvid Tommy. Hon satt och tittade och ja, så var lite rädd. Elias satt i Tommys famn tror jag det var. Jag hade lite panik här så jag klarade liksom inte av att ha någon på mig så. Och Elias tyckte att det var lite läskigt. Han var lite rädd sa han. Men alltså han var ändå så, alltså just hur barn funkar. Det var slangar, det var respirator, det var allt sånt. Men det han reagerade på det var att Collins mun hade lite konstig färg. Den var lite blek. Det var liksom, det var det han tyckte var läskigt. Sen hade han med sig en ambulans och en ambulanshelikopter som han gav till Colin. Ja, han lämnade det där. Han ville gå ut efter en liten stund och Agnes följde med. Så vi gick ut och satte oss i väntrummet och här får jag panik igen. Panikångestattack, så jag går ner till 95:an efter en stund och de är kvar och jag vet Agnes ville gå in igen. Så Tommy och Agnes går in och han förklarar lite maskiner och allt som låter och hon klappar lite på honom försiktigt med fingret på handen och ja så. Det var, i efterhand var det så himla bra att de fick åka upp, bägge två. Det var det bästa som kunde hända så. De åker väl runt 2-tiden tror jag, där 2 timmar. Och sen kommer de ner till mig till rummet. Och vi går upp igen och vi hade ju fortfarande hopp. Aktiviteten i yttre hjärnan såg bra ut, hjärtat var bra. Urinen hade kommit igång lite grann. Magen kom igång lite grann. Och han reagerade även på oss. Jag tror att det var den här kvällen. Också var kvällen innan. Men när vi pratade med honom så han rörde fötterna. Han rörde händerna. Han vickade lite på rumpan. Han låg ju mycket som en groda. Han tyckte om att ligga så. Han låg på magen just för lungornas skull. Men det var verkligen att när vi klappade på honom så reagerar han och när vi pratade med honom så reagerar han. Och här fick man jättemycket hopp. Och personalen sa det att, men han hör er, han vet att ni är här, prata med honom. Var här med honom så mycket ni kan. Så man var ju jättelycklig. Och hoppet fanns ju där så. Man, alltså det var ju hela tiden läget är kritiskt men stabilt. Och allt man hörde, det var ju att det var stabilt. Man greppade efter vartenda litet halmstrå. Varenda liten positiv grej. Det var liksom att, ja men det är ju bra. Det är stabilt, det är bra. Det här kritiska, det hörde man liksom inte. Det här med att, ja men det kan vara reflexer. Vilket det sen förmodligen visar sig vara, tror jag. Tanken var att de kanske skulle väcka honom redan på kvällen. Men de sa det att för att vi skulle få en god natt sömn. Så skulle de väcka honom på morgonen efter. Så vi var igen övertalade att gå och sova. Och på eftermiddagen här hade vi fått en rum på, vad heter det, Ronald McDonald tror jag. Så vi gick dit och skulle sova. Tommy fick sömn och mamma fick sömn. Jag sov väl 3 timmar här tror jag. Det var svårt att koppla av. Och sen vaknade vi på morgonen. Tommy ringde direkt och hörde om läget. Och de hade börjat väcka honom vid 7 på morgonen och... Eller de skulle väcka honom. De hade börjat tina upp honom vid 7. Och han skulle tinas 1,5 grad varannan timme. Så han skulle väl vara tinad framåt kvällen. Ungefär. Det behövde gå väldigt försiktigt så. I kombo med att de skulle ta bort sömnmedel för honom. Så tanken var att han skulle vakna. Och de var rätt lugn så. Men han såg besvärad ut. Det var liksom... Jag kan inte riktigt förklara det, men han såg ut och han mådde inte bra. Han var liksom lite plågat ansiktsuttryck, det var, någonting var fel så. Men vi hade ju fortfarande jättemycket hopp. Och de sa det att det kan ta flera timmar innan han vaknar och det var det man klamrade sig fast vid. Men timmarna gick, han tina och han vaknade inte, men vi hade ju fortfarande hopp. Och den här dagen gjordes även en magnet, jag tror det var den här dagen, en magnetröntgen gjordes och vi skulle få preliminärt svar på kvällen. Och det var vi 2 den gjordes, sen kom han tillbaka. Och på kvällen fick vi ett preliminärt svar att de såg allvarliga skador på både höger och vänster centrala hjärnhalva som styr mycket av de här, ja men magen. Det här som vi inte kan kontrollera styrs av det. Men vi fortsatte ju vänta och hoppades. Och sen vet jag att på kvällen var jag och Tommy i anhörigrummet. Och mamma var inne hos Colin. Och då är ju en sköterska väldigt ärlig och säger det att han borde ha vaknat. Han reagerar inte som han ska. Ögonen reagerar inte. Han, ja det var så mycket som borde ha hänt. Men det har inte hänt, vilket absolut inte brådar gott. Så mamma kom in till oss och sa, berätta det här. Och där försvann ju vårat hopp. Och det var en av de värsta grejerna under hela resan. Just när hoppet lämnar. Det, oavsett vad man hört så man hoppas ju. Så jag vet jag har mig att styra i taket och bara sa om och om igen. Att vårt barn kommer dö, han kommer dö, han kommer dö. Han kommer inte överleva det här. Och sen gick jag och pappa in till Colin. Tommy var ju också, ja man försökte ta in det liksom. Och vi gick inte kolla in och vi satt där och sen började han må sämre. Pulsen gick ner och blodtrycket började svikta. Ena pupillen svällde och hjärnan började svälla på honom såg de. Även aktiviteten i yttre hjärnan och det som inte fick hända hände. Han skulle på akut CT och sen opereras om det var så att det behövdes. De skulle tömma hjärnan så att inte den skulle svälla mer och här rasade jag totalt. Jag kommer inte ihåg så mycket här av kvällen. Jag vet att jag skulle få lugnande så jag fick en sopiklon. Och sen är jag väck. De försökte väcka mig och de fick inte liv i mig. Och Tommy kom och skulle prata med mig men jag var helt borta. Jag hade tagit ganska mycket ångestdämpande av det jag hade. Men det hade ingen effekt så den kombon var väl. Det var väl för mycket så. Men han rullades iväg på operation. Och operationen gick bra. Han kom tillbaka runt 5, han var borta ungefär 2 timmar. Men kirurgen sa ju det att vi ser ju stora skador på hjärnan. Men han kunde inte ge något mer svar utan vi skulle få mer detaljerade svar under dagen. Och den här morgonen är jätteluddig för mig, jag har ju sagt inte så mycket minne. Men pappa kom, vet jag, hade ringt honom på natten och sa att du måste komma imorgon, Colin var inte bra. Han kommer inte klara sig. Så du måste komma. Behövde honom där. Och nej, det var väl inte mycket sömn den natten alls för någon av oss. Vi höll till mycket anhörigrummet. Och pappa och farfar kom på morgonen efter. Det här är ju på tisdagen. Och jag och Tommy, vi hamnade på psykakuten. Pappa sa det att de behöver hjälp. Vi behöver få någonting. Vi klarar inte det här. Så jag och Tommy går ner till psykakuten med någon, ja, jag vet inte vilken det var. Men i alla fall, vi får berätta om vad vi är med om och vi får mediciner. Jag får en medicin och Tommy får en medicin. Och sen går vi tillbaka upp till anhörigrummet och då får vi svar på magnetröntgen att skadorna är allvarliga. Som det ser ut så kommer jag inte klara det här. Men de ska ju en ny undersökning på onsdag och sen besluta vidare. De måste liksom vara helt hundra när det gäller ett så litet barn. De måste ha gjort allt de kan. Så det får vi väl reda på förmiddagen. Och jag vet att jag sover en del i anhörigrummet. Sen kommer våran präst. Hon hade semester, men prästen som var med oss nere på akuten. Hon kom upp och satt med Tommy 2 timmar in hos Colin. Och sjöng för Colin och klappade med på honom och pratade med honom. Och pratade med Tommy. Och jag kommer inte ihåg någonting av det heller. Sen efter det så kommer sjukhusprästen. Som de hade ringt dit. Prästerna kommer ju när det är sådana här krissituationer. Just för att vara ett stöd för oss föräldrar. Så sjukhusprästen kom. Och pratade med Tommy och farfar. Då säger pappa att jag behövde komma ut. Jag har inte lämnat sjukhuset sedan det hände. Så han sa att vi går och duschar. Jag hade inte duschat sedan fredagen. Så jag luktade inte så där jättegott, fick jag reda på efterhand. Så vi gick till Ronald McDonald. Jag tog en dusch. Fick in mig lite mat. Och sen satt jag och mamma och pappa där ute. I 2 timmar. Det var ju ganska varm kväll. Så pratade. Fick landa lite. Bara komma ut och få en paus. Man hade liksom levt. Man hade varit innanför sjukhusdörrarna i flera dagar. Man behövde bara komma ut så. Få landa lite grann. Så vi stannade väl där till kvällen. Runt 6. Och då går jag och pappa tillbaka. Och Tommy sitter in hos Colin då. Sen stannar vi där hela kvällen. Tommy går tillbaka runt midnatt. Och ska sova. Och jag och pappa stannar. Pappa skulle sova i anhörigrummet. Och den här natten satt jag och pappa och pratade med de två som jobbade på natten. Och det var så skönt för att liksom jag kunde ställa vilka frågor jag ville. Det var liksom, och de kunde vara ärliga. De kunde vara ärliga om vad skulle hända. Jag frågade mycket om det var så att de tog respiratorn. Hur skulle det gå till? Vad var skadorna? Vad var det som inte var bra? Och alltså pappa sa det att den här natten landade och jag kände det att jag landade i att vår son kommer dö. Vi kommer bli tvungna att ta respiratorn. Och ja, någonstans så var jag tvungen att vara okej med det. Men jag sa det till dem att jag frågade om de kunde ta respiratorn på torsdagen. För jag sa det att vi behöver ett till dygn med vår son. Ett till dygn liksom. Och bara vara. Bara få landa. Bara få ta vara på tiden i lugn och ro. Så. Men de kunde ju inte ge någon garanti så. Men de sa att vi borde kunna ta den på torsdag. De trodde det. Och jag sov hos Colin. Man var så lugn när man låg bredvid honom. Jag kan inte förklara. Det var liksom. Man kan ha ångest. Man kunde ha panik. Man kunde vara ledsen. Men så fort man la sig bredvid Colin. Så bara sköljde ett lugn över den. Det var så. Ja, jag kan inte förklara det. Men. Sen måndag när vi fick krypa upp så sov jag hos Colin varje natt. Jag behövde vara där när han dog. Det bara var så. Så pappa gick och la sig i anhörigrummet och jag kröp upp hos Colin. Och sen vaknade vi vid 6:30 på morgonen där. Och den här dagen minns man ändå med glädje. Det var en lugn dag, det var en fin dag. Han var inte vaken men han var där. Han var med. Det skulle inte hända så mycket. Han låg stabilt. Så jag och Tommy var väl där. Inne hos honom så mycket vi kunde. Men moster kom. De ville få tid och de ville säga hej då. Och fick någon timme med honom själv. Vi var i anhörigrummet, jag och Tommy och mamma och mamma särbo och pappa. Vi fick ju vara där så mycket vi ville, så det var ändå skönt. Det var ju corona, men de var ändå väldigt, väldigt överseende med det. Så. Och sen kom kvällen och Tommy gick och la sig på hotellet och jag kröp upp med Colin och moster sov i tältsängen. Tommy kände att han ville gå till rummet och sova. Han behövde sin sömn för att orka. Natten var lugn. Vi sov. Just det, under onsdagen också, den här dagen, så hade han visade mer reflexer igen. Mer positivt på reflexerna. Så de var tvungna att göra ny magnetröntgen på torsdagen. Innan någonting beslutades. Och där var jag och Tommy faktiskt lite arga. Man hade gett upp hoppet. Man var inställd på att de kommer ta respiratorn. Och sen visade han positiva tecken igen. Men vi var ju någonstans klara. Vi var ju redo. Vi hade ju ställt in oss på att han skulle försvinna. Man hade, i början, det var ju det här mellan hopp och förtvivlan. Man visste inte vilket ben man skulle stå på. Man hade inget fotfäste. Man hoppades, men man skulle inte hoppas. Man ville, men man vågade inte vilja. Och någonstans hade man ju äntligen fått ett fotfäste. Men de sa ju det att vi måste göra en ny magnetröntgen så. Men varken jag eller Tommy fick upp förhoppningarna, utan vi var ju fortfarande inställda på att han ska dö. Så på torsdagen, dagen efter, klockan 10 så rullas han iväg på MR. Kommer tillbaka vid 11. Vid 12 får vi besked om att det är ingen förändring, utan vi kommer behöva ta hans respirator. Och de frågade om vi är redo och vi sa det att en halvtimme, ge oss en halvtimme liksom. Så jag vet, jag gick ut och satte mig och andades och bara försökte ladda. Vi fick de höll på att bygga om så att vi delade sal med andra och vi blev visade till ett eget rum. Och vi gick upp igen och jag tog honom i famnen. Och pappa var där, mamma var där, moster var där och Magnus var där. Och vi sa att ja, nej, men okej, nu är vi redo så. Så han låg i min famn och de tog respiratorn. Det gick bra så. Och vi förväntade oss ju att det skulle gå ganska fort så. De sa att det kan ta tid, men det kommer förmodligen gå ganska fort. Och någonstans när du ska säga hej då till ditt barn, eller när jag behövde göra det, så jag var tvungen att kliva ur min mammaroll någonstans för att klara av det. Och vi sa ju hej då allihopa. Vi var jätteledsna. Det var liksom jag och Tommy sa ja, så hej då. Men han hängde kvar och jag frågade dem att ja, men hur lång tid kan det ta? De sa att det kan inte vi säga, men jag frågade att i värsta fall hur länge, och de sa det att det kan ta veckor. Och där fick man ju lite panik. Vänta i veckor. Men i alla fall så gick en timme och två timmar gick och du var tvungen att, för att finnas där som du behövde, så var man tvungen att gå in i sig själv igen. Jag var tvungen att de här mammakänslorna jag någonstans hade satt utanför mig själv var jag tvungen att ta tillbaka. Och sen så vart han ju palliativt bedömd. Och det tyckte jag var jättejobbigt, för att ja, jag jobbar inom äldrevården så. Palliativt bedömd, det innebär ju, alltså vård i livets slutskede så. Man slutar behandla. Man någonstans ger mediciner och försöker göra livet fram till döden så milt som möjligt. Fokus hela tiden var att han ska inte ha ont, han ska inte lida, han ska inte plågas, utan han ska vara smärtfri. Så vi rullades ner till 95an i och med att de på BIVA inte kunde göra något mer. Och jag vet att jag låg i sängen, Conny låg i min famn och vi rullades ner. Och sist jag rullade sin säng med Colin, det var från kejsarsnittet när vi rullades ner till BB. Och nu rullades jag ner till 95an med min döende son i famnen. I väntan på att han skulle försvinna. Vi kom ner till 95an. Vart visade till ett rum. Och jag vet, här låg jag och Tommy. De andra, ja, jag vet inte vad de var så. Men vi fick i alla fall en stund för oss själva. Och vi låg där och grät. Och det var så jobbigt. Han hade så jobbigt med andningen, Colin. Han hade ju lunginflammation och han var så himla slemmig. Det var liksom, ja, det var så plågsamt att höra och de försökte suga, men slemmet var för långt ner så att de fick liksom inte upp det. Jag förstod inte hur luft kunde komma ner i de där små lungorna genom allt det där slemmet. Det var så plågsamt att lyssna på. Och sen var man ju van från BIVA att någon var ju alltid där. Det var alltid personal runt sängen. Vi kom ner, det fanns en monitor och det enda vi såg var pulsen och blodtrycket. Men något mer hade man liksom inte kontroll över så. Och det var också jättejobbigt för att man hade ingen kontroll, man visste ingenting. Men hela familjen var där på kvällen. Jag vet, de köpte pizza, vi satt där i sängen. Fick en duschmössa. Colin hade alltid, när han levde hade han alltid fräscht hår och håret var så flottigt. Så jag sa, det kan vi inte tvätta hans hår. Och då mamma och en sköterska tvättade hår i en duschmössa. Och så, det kändes lite bättre ändå att kunna ta hand om på något sätt. Så. Men kvällen gick och alla lämnade. Så jag och Tommy var kvar och Colin låg hos mig. Tommy var så här att han kände att han skulle inte klara av att Colin dog när han hade honom. Så att han var nöjd med att hålla hand. Och jag ville ju, jag behövde att han skulle somna in till mina hjärtslag. Han skulle liksom dö i min famn. Så någonstans kompenserade vi upp varandra ganska bra där. Jag fick det jag behövde, han fick det han behövde. Jag sov ingenting den natten. Jag var så himla rädd för lungödem. Jag var rädd för att jag inte skulle vara med när han dog. Och jag vet, det kom en, jag kallar henne för min Timmy så. Det var en timvikarie som jobbade. Och hon kom in på natten så vi satt där och pratade i 2 timmar. Och hon var jättefint stöd. Jag kom henne jättenära. Det var också en så här fin stund liksom. Man ändå, man var sedd, man var hörd. Någonstans var man inte ensam i det. Nej, Colin hängde kvar. Och morgonen kom och jag bad om ett större rum. Jag vet att, alltså det var så litet. Jag hade nästan klaustrofobi. Och då skulle vi få komma till Mumirummet. Det var det rummet vi hade från början. Det var ett större rum. Och de skulle även sätta in en extra säng där till mamma. Så att jag och Tommy och mamma skulle få sova tillsammans. Just så att vi kunde hjälpas åt. Och vi flyttade rum. Och jag vet, här kom sjukhusprästen igen. Alltså Uppsalas sjukhuspräst, som jag fattade. Och prata lite och ja, han var också jättebra. Han var ett jättefint stöd så. Vi fick prata om våra känslor och ställa frågor och någonstans bli hörda och förstådda. Hela fredagen, så vi bara var ju. Colin var ju dålig, vi gick och väntade. Men han hängde i. Och sen vet jag, vid 3 så övertalade mamma och Tommy med att sova lite grann. Vad hade jag fått då? Jag tror jag hade sovit 15-16 timmar under hela veckan. De var med Colin, han låg i mammas famn och jag somnade och sen blev jag väckt vid 5:30. Då har han blivit sämre. Han har gått från 20 andetag i minuten till 10 andetag. Och man börjar se lite färg på fötterna, näsan börjar bli lite vit. Det var färgförändringar. Så jag la mig med honom igen och vi ringde FaceTime till familjen. Nära vänner. Så de fick säga hej då. Och klockan var runt 11. Och alltså jag kan inte förklara det här. Men jag har varit så. Någonstans från ingenstans. Och jag har fått sånt lugn. Alltså jag känner mig lugn. Jag känner mig glad. Jag känner mig harmonisk. Och bara. Och jag vet, mamma frågade att vem ska vaka. Och jag bara, nej men ingen. Han ska ligga i min famn. Och antingen som när han först. Eller också som när jag först. Och mamma sa, men gud vad du är konstig, vad håller du på med? Och jag vet inte, någonting i mig, det var bara så självklart. Jag kan inte förklara det, det var som att det inte var jag liksom. Men antingen skulle han somna först under natten eller också skulle jag somna först. Och han skulle inte vara kvar när jag vaknade. Nej, så vi la oss och sov. Han sov hos mig. Tommy låg bredvid och höll Colin i handen. Och sen vaknade jag på morgonen. Och första tanken var att, ja men han är död. Och sen känner jag honom att han är varm och jag hör att han andas. Det är med nöd och näppe, men han andas. Och någonstans här får jag panik. Jag tror det här var vid 7:30. Så jag, alltså någonting var bara fel. Jag kan inte förklara det, men någonting var fel. Han skulle inte vara kvar. Jag vet inte. Jag kan inte förklara det. Det var så konstigt. Jag vet att jag gick ut, jag satt med andas. Jag kom in igen, mamma hade kollat in i famnen och jag la mig i fosterställning och bara, jag orkar inte. Jag orkar inte en dag till. Det var så jobbigt. Man gick liksom bara och väntade. Han var sämre och sämre och lyssna på den här andningen och det lät så himla plågsamt. Jag vet att han inte hade ont och att han inte var med och att han inte led, men det lät så. Tiden gick och jag vet pappa skulle komma, hans fru skulle komma. Och sen runt 11 tider så märker vi att nu är det snart dags liksom. Det hördes på andningen, det har varit väldigt ytlig och det var på väg liksom. Så jag har varit med om några som har dött på jobbet, eller ganska många som man hör och man ser när det är dags. Så jag tog honom i famnen och sen kommer neurologläkaren in och ska kolla läget. Och en minut senare så tar han sitt sista andetag. Han ligger i min famn och ja, han dör. Där och Tommy där och jag där och min Timmy sitter på sängen och neurologläkaren var också där. 11:17 somnar han in. 30 sekunder efter det här så kommer pappa in och hans fru, och pappa sa det att jag vill vara med hela vägen, men jag vill inte vara i rummet när han dör. Jag kan vara där före, efter, men inte när han dör. Men 30 sekunder efter han har gått, då kommer pappa in och jag sitter där med honom i famnen. Jag vet vi stannade till 3. Han låg först på mage. Eller på rygg på mig. Och sen vet jag att mamma säger det. Men ska du inte vända honom emot dig? För att han älskade att sitta som en groda och ligga på en liksom. Så vi vänder honom och jag vet vad så. Han var så tung. Jag vet att jag tog honom under rumpan. Och det var liksom, det var inget. Musklerna var ju borta, så att det var som att ha på skinn och ben. Han var så himla tung, det vet jag att jag kommer ihåg. Det var så himla jobbigt. Men jag fick honom på mig och han låg mot mig. Och det var så mysigt, det var så gosigt. Han var liksom fortfarande, han var lite kall, men han var inte så kall. Och han var ganska lik i färgen. Och det spelade ingen roll att han var död. Det var liksom, det var ju han, det var ju min son som låg där. Det var, ja men lockarna, jag höll i hans händer, jag pussade på honom, jag kände hans lukt. Det var ju liksom min son i famnen, så där och då spelade det ingen roll om han var borta eller inte. Men tiden gick och de sa det att de skulle komma in nästa, de som skulle börja nästa skift skulle komma in vid 4. Och de sa det att då kommer vi göra honom i ordning och vi får stanna om vi vill. De sa det att ni får spendera hela natten här om ni vill, ni kan vara med honom. Men där någonstans så, jag vet inte, jag kände att jag ville inte att Tommy skulle se det där, just för att när de fixar så de lägger liksom händerna på bröstet och det blir så propert. Han såg fortfarande ut som att han sov. Så vi sa det där vid 3 att nej, vi vill åka hem. Man längtade hem, jag vet inte, någonstans var man klar och det, oavsett hur länge vi väntade, det skulle inte vara något lättare att åka. Så vid 3 så skulle vi åka. Och jag vet att jag frågar flera gånger att hur gör man? Hur gör man? Alltså hur går jag? Hur lämnar man sitt barn? Och de sa det att sjuk nog om det finns något enklare, men det enklaste brukar vara om ni lämnar och att han inte tar sig från er. Så jag vet att jag gick ut, satte mig, andades och bara försökte förbereda mig, och jag gick in igen och jag såg honom ligga i sängen och han låg som i fosterställning på sidan och han såg ut att sova och jag bara faller ihop. Jag är totalt på golv och jag kan inte. Jag bara rasar. Och till slut så kryper jag fram till Colin. Står på knä vid hans säng. Och jag sätter panna mot hans och jag tar hans händer i mina. Jag kan inte. Det går inte. Hur fan ska jag lämna mitt barn? Liksom, han ligger ju här. Och jag vet att jag tänkte så många gånger. Nu går jag. Men det gick inte. Och jag tänkte igen att men nu går jag. Och det bara gick inte. Och jag tänkte säkert så 50 gånger. Och någon av gångerna så bara, jag bara ställde mig upp och jag gick. Mina ben gick, men jag kände att jag lämnar ju inte honom. Men på något sätt så kom jag utanför dörren. Och där föll jag ihop totalt igen. ställer mig upp, går två steg och faller ihop. Och sen kommer min timmis ut. Och jag vet, jag kramar henne så jävla hårt och hon kramar tillbaka. Och jag bara säger det, att ta hand om min son. Liksom. Lämna honom inte. Hon säger det, att jag ska ta hand om honom. Jag ska inte lämna. Jag ska inte lämna Colin. Och sen ja, får pappa och Tommy typ bära mig. Men vi går ut genom dörrarna. Går till bilen. Plockar ur Collins bilstol och lägger det bak. Och sen åker vi hem. Och där tar våran resa slut. Med Colin. Sen kom vi hem. Och Elias. Agnes hade åkt till sin mamma. Och Elias sov hos farmor och farfar. Vi sa att vi måste komma hem. Elias kan liksom inte. Alltså vi kan inte falla ihop totalt inför honom. Någonstans där än hos barn. Liksom man vill inte att han ska behöva se det. Han har haft nog så. Så vi kom hem. Jag vet syra väntar hemma. Hon hade köpt pizza. De hade städat. För jag vet Melinda frågade under veckan också. Att ska vi städa? Och jag sa det att ja. Städa inte bort honom. Men det ska inte se ut som att han klev ur skorna innanför dörren.
Jag funderade lite på. Vi pratade ju om syskorna. Men jag tror inte att du har nämnt hur gamla de är.
Nej. Storebror var då 3,5 och store syster, hon var, skulle fylla 8 precis. Ja, Agnes var lite större, förstod lite mer, och Elias, han är ju ganska liten, så han förstod ju inte så där jättemycket.
Hur har det varit liksom att hantera alla deras frågor och hur pratar ni om det?
I början var det tungt. Jag vet Agnes, hon var ledsen mycket i början. Hon saknade sin lillebror och hon hade väldigt mycket frågor. Det var, men vi berättade ju för henne när hon var upp att ja, men han började kissa lite och hjärtat läkte och lite så här. Så jag vet, hon och jag tror det hade gått en vecka. Då gick hon och jag på kyrkogården. Hon frågade, ska vi inte gå runt här på kyrkogården och titta? Och vi gick runt och höll hand och vi gick runt i 2 timmar tror jag. Och hon ställde jättemycket frågor och det var... varför dog han och kroppen läkte? Varför kan vi inte ha honom hemma om hans kropp är kvar fast han är död? Hon frågade också lite grann om det här med hjärnan. Jag försökte förklara det att han hade ju inte haft ett liv. Han hade legat i sängen bara. Han hade, om han hade överlevt, han hade aldrig kunnat ätit själv, sprungit. Han hade bara legat. Och där någonstans landade hon lite grann. För hon sa det att, ja, men vet du vad Jennifer, då tycker jag att det var bra att han fick dö. För att det är inget liv för honom. Så hon var ändå stor och förstående. Och där någonstans landade hon och hon fick ganska mycket svar på frågor. Sen när hon kom till oss, hon bodde ju mer hos sin mamma. Men när hon kom till oss så blev hon ofta ledsen just för hon kände att hon, här hemma fanns ju han. Här hemma fanns sorgen mer. Så hon hade det tufft första månaden. Och hon grämde sig jättemycket för begravningen. Men då sa vi det att, men du... Hon sa det att jag vill inte säga hej då. Men vi sa det att du har ju redan sagt hej då. Du sa ju hej då på sjukhuset. Det här är ju mer för alla andra. Det är liksom för att hylla honom. Och alla andra måste också få säga hej då. Och efter det så vart hon gladare. Fortfarande mycket tårar ibland. Mycket frågor kan fortfarande komma. Men nej, hon är gladare. Är hon. Elias, han har inte varit ledsen. Egentligen, jag tror inte han har gråtit en enda gång. Han kan vara nere, han säger att han saknar Colin, han pratar om Colin, han önskar att han var här, att han vill att han ska leka med honom och sådär, men han har inte varit ledsen, men alltså det han själv säger, det här att han är fortfarande med Colin. Han berättar att han leker med Colin, han berätta saker som vi inte har en aning om hur han kan veta. Ja, han pratar med Colin. Han berättar vad Colin vill ha nästa år när han fyller 3 år. Så jag vet inte, jag och Tommy får väl lite känslan att för honom är inte Colin helt borta. Han är inte här fysiskt, men för Elias är han fortfarande med någonstans. Och vi har väl någonstans valt att tro på honom. För att vi vet, alltså man vet inte och ja, men om han fortfarande har sin bror med sig på sitt sätt, då är det jättefint. Han vet att han är borta, han vet att han ligger på kyrkogården, han vet att han inte kommer tillbaka. Sen förstår han inte definitionen av död, så det är jättemycket i och med att han är så liten. Men han förstår grunden till det och han vet att Colin är borta. Men han är väl egentligen den som mår bäst. Och har mått bäst. Och det är ändå väldigt, väldigt skönt så. Men vi pratar mycket om Colin. Vi har ju inte städat bort Colin. Hans rum står ju kvar. Hans stövlar står fortfarande på skohyllan. Och hans hjälm overall hänger kvar. Barnen har varit sådär, eller framförallt Agnes, att det är ju hans saker, det måste få vara kvar. Vi har inte fått slängt hans tandborste och sen är det inte grejer så över hela huset, men ja, grejer finns där, hans rum är kvar. Vi vill ha det som det är. Så länge vi behöver det, och Agnes säger det också. Någonstans, så vi vill inte, han är ju fortfarande en del av oss. Så ja, det som är hans liksom. Och vi behöver ju inte till något annat så heller, utan nej, vi vill inte städa bort honom. Inte än i alla fall. Alla hanterar det på sitt sätt. Men vi har aldrig sagt till barnen vart Colin är. Vi har aldrig sagt att han är himlen, vi har aldrig sagt om han är ängel, om han... Utan Agnes har fått bilda sig sin uppfattning utifrån vad hon behöver om vart eller vad han är. Och lika Elias. Så Agnes tror ju att han är uppe i himlen. Men samtidigt att han är här och hälsar på ibland. Och det får hon tro. För att hon tror det hon behöver.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och Elias tror det han behöver, och jag tror som jag behöver, och Tommy på sitt sätt. Så någonstans får alla vara som de behöver i det här. Även om sorgen och förlusten är gemensam liksom.
Vi pratade ju lite innan vi startade inspelningen också om att ni blev ju liksom tvungna att hantera det här som en, för det blev ju en riksnyhet också.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Ja, det vi möttes av när vi kom till Uppsala i Biva, i samband med att de liksom berättade så om Collins tillstånd, var ju att förlåt att vi säger det här, men vi måste bara, pressen ligger på som 17. Vi bara undrar om vi får gå ut med ett pressmeddelande för att de ska lugna sig. Om att han ligger här. Om att han vårdas här. Och vi sa det att det är helt okej. Okay. Och det här såg jag dagen efter, men samma dag. På kvällen så går ju en av största tidningarna i Sverige ut med en artikel. Och skriver att en ettåring badade i en pool, blev uppdragen av allmänheten och hjärt- och lungräddning påbörjades på plats av räddningstjänsten. Och det här var ju inte sant, men det här skapade ju i sin tur väldigt mycket åsikter. Så jag vet att jag bara läste det här snabbt. Tommy fick inte nys om det här, för att vi jobbade ju väldigt mycket, eller så alla kämpade för att han inte skulle klandra sig själv. För att det var ju inte så här det gick till, men alltså det var ju hundratals kommentarer. Och hela veckan så fick vi meddelanden från vänner och nära att vad ni än gör, gå inte ut och läs på internet, gå inte ut och läs kommentarer. Någonstans under veckan så försökte man ändå släppa det här lite grann, men det är klart att det låg i bakhuvudet att ja, men hela Sverige har fått reda på vad som har hänt. Och då har det gått ut som en lögn. Även TV4-nyheten gick ut med ett reportage där de pratar från räddningstjänsten. Och även de säger ju, ingenting om allmänheten, men de säger ju att hjärt- och lungräddning påbörjades på plats av dem. Vilket jag och Tommy i sin tur kände förstärkte de här ändå falska påståendena. För att hade de, för det här gick ut samma dag, det här gick ut på fredagen samtidigt som artikeln. Och hade de då gått ut med det på TV4-nyheterna att pappan hade startat gäng hjärt- och lungräddning innan räddningstjänsten kom på plats, då hade ändå det från början gått ut till viss del med sanningen. Men någonstans, de förstärkte ju också det här. Lite grann kände vi. Men vi kom hem på lördagen och Tommy såg den här artikeln och reagerade väldigt starkt. Och han skrev till den här reportern som hade skrivit det här och frågade att ifrågasatte varför de går ut med lögner och var de har fått informationen ifrån. Och då fick ju han till svar att vi har bara utgått med informationen vi fick från räddningstjänsten i samband med inkommande samtal. Och det här hon skrev till Tommy, det är en ren lögn. För att inkommande samtalet till SOS, det var Tommy som ringer och gör hjärt- och lungräddning på sin son. Det var inte en allmänhet. Om man hört det samtalet så hör man att det är pappan. Och Tommy skrev också det att ni får ta bort alla kommentarer. Och det gjorde de, så vi läste inte jättemycket av det här. Men alltså man var ju rädd. Det finns människor till allt. Jag vet, så fort ett okänt nummer på telefonen ringde så fick man magont. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Och jag tänkte också mycket på barnen. Jag kunde ändå ta det här. Tommy tog det ändå så bra han kunde. Det är klart att det här fick jag honom att ifrågasätta sig själv mer. Men barnen var små, men hade sig att de hade varit 12 och 14 år. De hade haft tillgång till internet. Om de då hade gått ut och läst alla de här kommentarerna, blev tvungna att ifrågasätta sin pappa. Vad har hänt? Lika Agnes som går i skolan. Vi bor i en ganska liten stad. Ryktet spreds fort. Ja, men om föräldrar skulle tro på det de hörde, de skulle prata, deras barn skulle höra. Vad kunde Agnes få höra i skolan? Det är ingenting som säger att något barn inte skulle komma fram och säga att ja, din pappa dödade din bror. Så det är liksom just spekulationerna och alltså det de gick ut med, det sträcker sig ju mer än bara mig och Tommy. Och någonstans kände mig att man behövde ju försvara Tommy, man behövde skydda barnen. Och sen skrev P4 Dalarna till min syster att de ser ett allt vanligare mönster kring det här med smutskastning, elaka kommentarer kring just tragiska olyckor. Så 3 dagar innan begravning så går jag ut i radion och berättar vad som har hänt. Just för att jag kände ju att vi behövde försvara. Och jag blir så här, man får tycka och tänka vad man vill om oss, men gör det med facit i hand. Och sen känner man väl också lite grann just att, ja, men som jag sa tidigare också, att om man läser någonting som är liksom så himla otroligt, alltså det är för sjukt för att vara sant, man gör inte så, då kanske man ska tänka ett steg längre innan man tror på allt man läser. För att är någonting så himla sjukt, ja, men då kanske det faktiskt inte är sant. Så det tog hårt då. Idag tar det inte så hårt så. Men där och då tog det hårt. Och att man, alltså vi hade nog, vi hade förlorat vårt barn, vi planerade en begravning. Det var liksom, under den tiden då behöva vara orolig för att när telefonen ringer, vad kommer barnen få höra? Ja, men Tommy, det var liksom, ja, men han fick ju åka in på polisförhör sen. Det måste göras så när det skedde en olycka utan att någon har varit sjuk innan. Det vart ju nog ändå liksom. Så det var tufft. Ja, jag tycker inte att det är okej. Jag tycker liksom att, jag förstår ju att de behöver rubriker och så här, men det drabbar ju inte dem, utan det drabbar ju faktiskt dem det skrivs om. Ja, Och sen tror ju jag också att de här som tror på det de läser, ja men någonstans, vart finns behovet i liksom att skriva elaka kommentarer? Räcker det inte som de är? Tror de inte att vi låg ner som det var? Och jag tror att de här personerna, hade det varit deras bror, deras syster, deras barn, hade de då anklagat de här på personerna i sin närhet på ett brutalt sätt? För det har man också märkt jättestor skillnad, att bakom en skärm och på avstånd är det väldigt lätt att kasta skit. Medan de nära, vi har ju fått otroligt stöd från omgivningen nära, och ja, man har verkligen haft båda sidor av just bemötande runt om. Man har fått det finaste man kan få, man har hört det värsta man kan höra. Så det kom ju med för oss liksom på kuppen.
Men kan du fortfarande grubbla över typ hur Colin faktiskt kom ut och om ni hade kunnat gjort saker annorlunda och liknande?
Ja, eller nej, inte så mycket. Det jag vet är att barn som är så små, när de drunknar, de sväljer ju vatten, vilket gör att det går väldigt fort. Inklusive så är deras hjärna nästan lika stor som våra, men deras kroppar väldigt små, vilket gör att syrefrådet med syre och blod är väldigt, väldigt begränsat. Så det går väldigt, väldigt fort för att det ska ske syrebristskador. Och vi har haft två barn i huset innan som har växt upp från små barn. Altandörren är inte lätt att få upp. Jag 8-åringen pratade faktiskt om det så sent som häromdagen. Och hon sa det, att hur kunde Colin få upp altandörren? Inte ens jag får ju upp det ibland. Säger då, ja, hon som snart ska fylla 9. Så jag vet inte, vi hade inte kunnat gjort något annorlunda. Det handlade om 3 minuter. Torktumlaren lät. Ja men 3 minuter. Man hade kunnat kissat. Man har inte koll på barnen varenda sekund. Dörrarna var låsta. Poolskyddet var trasigt. Det hade gått sönder 2 dagar innan. Vi väntade på ett nytt. Och poolen är på 10 kubik vatten och uppvärmd. Och man tömmer inte poolen för 5 dagar. Så det jag känner att vi hade kunnat gjort annorlunda. Vi hade kunnat satt ett extra lås på altandörren. Vilket vi självklart hade gjort om vi trodde att det fanns minsta risk att han skulle få upp den. Han har försökt det, han har inte fått upp den, precis som inte de andra barna. Eller vi hade kunnat tömt poolen. Och det är väl det jag känner med facit i hand, att vi hade kunnat gjort annorlunda. Sen lever ju alla tänk om med. Om jag inte hade åkt till stallet, om jag hade varit hemma. Och Tommy lever ju till viss del med, ja men han kommer ju alltid klandra sig själv till viss del, för att han var ju hemma. Men jag vet inte vad vi hade kunnat gjort annorlunda, om vi hade kunnat gjort något annorlunda. Någonstans har man landat i att det var en olyckshändelse. Och folk vill gärna inte att saker och ting kan inte bara få vara en olyckshändelse. Det är också någonting man mycket bär med sig, att det ska alltid finnas en syndabock, det ska alltid finnas någon att klandra. Men alltså, jag ser risker i allt. Det är inte bara poolen, det är studsmattan, det är gungan, vi har en väg går utanför. Alltså det är risker i allt, och det handlar om få minuter. Och alla lämnar sina barn utan uppsikt i några få minuter. Kissa, ja men plocka ju diskmaskin, ja men vad som helst. Barnen kan sätta halsen, barn kan... Alltså det var en olyckshändelse, någonstans har vi landat i det. Och vi är ju tvungna också, vi ska ju någonstans... Man har ju någonstans valt att fortsätta leva.
Ja, och det är ju som du säger att... Alltså de föräldrar som säger att de har 100% syn på sina barn konstant dygnet runt. Det går ju inte, det har man ju inte.
Nej.
För de springer ju runt liksom. Så.
Ja, alla föräldrar är ju där ibland.
Mm.
Men sen, man är ju mer riskmedveten liksom. Någonstans försöker väl jag alltid numera eliminera tänk om. Ja men till exempel, jag och Elias var i ishallen här i vintras. Och... Det är några unga som skjuter med puck över hela planen. Och jag bad ju de här personerna att kan ni snälla hålla er på er planhalva, vi är små barn här. Och jag känner det att jag kan inte styra över vad de gör. Men har jag sagt till och jag försöker hålla pucken ifrån Elias, då har jag i alla fall gjort det jag kan. Och är olyckan framme, så då har jag gjort det jag kan. Då har jag i alla fall tagit bort ett tänk om. För det är nästan dem jag tycker är värst med. För en egen del att leva med efterhand. Tänk om bara. Det finns miljoner sådana. Men alltså de kan förstöra en. De hade kunnat förstöra mig. Ja, det riskerar jag allt.
Och just med pool och vatten. Det är inte så att du liksom är mer rädd för just det.
Nej.
Utan du har blivit mer risk.
Ja, mer riskmedveten allmänt.
Mm.
Men inte poolen mer än annat. Vi har ju aldrig tagit bort vatten. Jag vet många runt om oss tog ju bort poolen när det hände. Helt. Dagen efter. Och det var liksom, nej, vi skulle inte ha någon pool. Så. Men alltså det bästa Colin visste var bada. Och han hade inte velat ta bort poolen. På begravningen så hade vi ju en bild på när han låg och flöt i poolen. Och gud vad han njöt. Det var ungefär 2 veckor innan det hände. Han var så rolig. Han la sig bakåt och låg och flöt och tittade upp. Och titta på oss och bara skratta och bara, alltså det bästa han visste var att bada. Men så länge man har ett ordentligt poolskydd, man ser till att det alltid är på, så länge man inte är där eller man har poolen utan uppsikt, så ser inte jag det som en större risk än en stratsmatta eller en väg. Så nej, ingen mer rädd för vatten än innan, så länge det är säkert. Och det kommer man alltid se till att det är. Idag hade man ju hellre tömt poolen om det hade varit så att poolskydd hade varit trasigt. Såklart. Men jag förstår ju då också att vi inte gjorde det. Och jag tror inte att man gör det. För några få dagar.
Hur har du och Tommy kunnat kommunicera med varandra? Efter allt det här.
Alltså vi har ju blivit starkare av det här. En fråga jag fick mycket i början. Det var ju just. Ja så klandra pappan. Men. Alltså. Det var en mänsklig faktor. Jag kan inte klandra mer honom än vad jag kan klandra mig. Och. Vi fick ju hjälp, vi fick ju gå och prata redan från början. De hade ju fixat ja, tid hos psykolog och så här, det hade kuratorn gjort. Och de frågade väl om vi ville gå tillsammans och få hjälp. Men vi sa det att vi ville göra det på varsitt håll. För att någonstans har vi väl alltid sett varandra i det här. Han har sin papparoll, han är den han är, han har sin relation till Colin. Han har sitt att bearbeta i och med att våra händelser är olika. Så han har bearbetat sitt på mitt håll. Medan jag har bearbetat mitt. Utifrån min mammaroll. Den jag är, min relation, min upplevelse. Och det är också så att man går ju in med olika bagage i det här. Man är ju olika personer. Så vi har bearbetat på olika håll. Men vi har alltid kommunicerat. Vi har mötts i mitten. Alltså det har inte gått en dag utan att man har vaknat och frågat. Hur mår du idag? Hur har din dag varit? Behöver den andra så är man alltid en axel. Man finns alltid där, men samtidigt så låter man den andra må som man behöver. Och sen också som många andra beskriver så har vi på något konstigt sätt gått om varandra. När jag har mått dåligt har han mått bra och när jag har mått bra har han mått dåligt. Och det är nästan som man har vaknat på morgonen. Vi har aldrig slutat bry oss om hur den andra mår i det här. Och det någonstans har väl stärkt oss. Vi är ju starkare nu än vad vi var. Nej, vi kämpar tillsammans och vi berättar mycket för den andra hur man mår liksom. Man berättar med han mår och sina känslor och jag berättar om mitt. Både han och jag känner ju det att vi skulle aldrig vilja, skulle man någon gång gå ifrån varandra eller ha gjort det, då skulle man stå själv i det här. Och det är för mig en mardröm och för Tommy också. Någonstans är vi ändå, vi är 2 stycken i det här, så någonstans sörjer vi tillsammans. Så jag är så tacksam över att han är han och ja, att han är pappa till mina barn. Finns ingenting att klandra, finns ingenting att, jag har ingenting negativt alls att säga om honom med barn. Jag är glad att han finns där för mig. Och han gjorde ju rätt liksom. De sa ju det också att alltså jag vet inte själv hur jag hade handlat i det läget och hittat min son upp och ner. Men tack vare att han gjorde så rätt så fick vi ju 8 dagar med Colin. Och det är ju mycket hans förtjänst. Så jag är ju tacksam också liksom. Och jag är glad att, jag är tacksam över att det inte är jag som lever med det han lever med. För det vet jag inte hur man hade klarat själv.
Och nu börjar det ju bli sommar igen och mycket minnen och det närmar sig liksom årsdagen för när olyckan hände.
Ja.
Hur känns allt det?
Är det tungt? Vi hade ju ett väldigt intensivt första halvår. Som sagt, han dog ju 31 juli förra året. Och inom loppet av ett halvår så var det ju begravning. Det var hans födelsedag. Det var allhelgona. Det var julen. Med allt vad det innebär. Det var nyår. Vi hann med min födelsedag, Tommys födelsedag och Elias födelsedag. Så första halvåret var väl någonstans bara invänta. Ja, alltså nästa smäll. Men jag har mått ganska bra sedan nyår. Det är väl nu jag känner att jag börjar dippa igen. I och med att jag, ja, som jag också sa förut, jag klarar inte av fina minnen än. Det värsta förutom saknaden är hans förlust på livet. Om man ser studsmattan, man ser grönskan. Det var så mycket glädje och det var så mycket fina minnen från sommaren. Och jag klarar inte av att nudda dem än. De gör för ont. Tommy har också ganska tufft just nu. Så jag är väl på väg att dippa. Tommy mår lite bättre. Han höll ihop fram till efter nyår. Sen dippade han. Så just nu står han med, ska påbörja PTSD-behandling. Ganska grov PTSD. Vaknar varje dag med ångest. Återupplever mycket panik. Börjar på medicin igen. Så vägen är lång och mycket ligger framför. Och det är ju liksom inte bara en årsdag för oss, utan vi känner ju lite grann att vi har ju en vecka. En dag drunknar han, nästa dag var sista kontakten. En av dagarna tar vi respiratorn. En av dagarna har vi vår sista dag tillsammans. Och en av dagarna så dör han fysiskt liksom. Så är det tungt. Vi mår inte jättebra just nu. Någon av oss. Man har Elias och man försöker fokusera på honom. Ja. Han är anledningen till att jag lever. Som det känns. Hade jag inte haft Elias då vet jag inte hur jag hade kommit upp på sängen. Man har ju liksom någonting att leva för. Även om man har familj och allting så. Men allt bleknar ju jämfört med barnen. Den kärleken är ju liksom. Det är ju det största som finns. Det största man har det.
Jag tänker att vi behöver börja runda av lite. Men är det någonting speciellt som du liksom vill att folk ska göra gällande liksom att minnas Colin?
Nej, alltså jag vet att han har berört många. Hans födelsedag hyllade vi honom ett kallbad. Både folk vi kände och inte kände badade ju. Folk går till graven, folk tänder ljus, folk tänker på honom. Och... Nej, alltså att han har berört och att han berör. Det räcker liksom. Det är ju så han lever kvar. Och sen hoppas jag väl också lite med det här att man... Nej, men om det står någonting, om man läser någonting, liksom, tro inte på allt bara för att det står. Jag önskar inte en sån, det här bagaget på någon sån här resa för någon annan. Utan bara lägg in det mänskliga tänket bakom, liksom.
Ja, vi är jättetacksamma att du ville dela med dig till oss och till våra lyssnare. Colin.
Ja, det har varit jättefint.
Ja, det var fint att få vara med och fint att få lyfta honom lite grann.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals.
Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.